Välkommen till Skånes taltidning nummer 24, 2024. Utgivningsdag torsdag den 13 juni. Solen går upp klockan 4.23 och ner igen 21.52. Och det är nästan så ljust det blir. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman i Risi. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Många ögonpatienter får åka till annat sjukhus när strejken bland sjuksköterskor på ögonmottagningen Operation på SUS går in på sin andra vecka.
Vi fick inte ihop det. Sverige sist i goalball-EM och degraderas ner till C-divisionen.
Han skulle hälsa på vänner i Halland men blev strandsatt på länsgränsen. Nu efterlyser helsingborgaren Jan-Olof Asp ändrade regler för färdtjänsten.
Telegram, punktskriftslego, nu finns det också på svenska. Och rätt namn på biblioteksutvecklare.
Seende kurskamrat som synstöd till rullstolsburen Lunda student med synskada. En win-win-situation för båda två.
Snart byter Skånetrafiken till sommartidtabell. Och här är de stora förändringarna i busstrafiken.
Öppnat och stängt med bank, bad och systembolag.
Annons. Föräldrar med fysisk funktionsnedsättning sökes.
Evenemangstips med opera, rock och kvinnofestival.
Och kalendern med satir, symbolik och sommarsolstånd.
Anslagstavlan med en gemensam lokaltavla för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
I en och en halv månad har vårdkonflikten inom sjukvården pågått och strejken går in i sin andra vecka. Samtidigt utökas den till att gälla fler sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i landet. På ögonmottagningen Operation på Skånes universitetssjukhus i Malmö är alla sjuksköterskor uttagna i strejk. Och här tar man nu hjälp av andra sjukhus för att patienter som inte kan vänta ska få hjälp. Lena Rung är verksamhetschef för ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus.
Ja, man kan säga att vi har ju en reducerad total operationskapacitet eftersom den enheten som är uttagen i strejk är operation och dagkirurgi i Malmö. Så utifrån den planering vi hade gjort inför sommaren tidigare i vår behöver vi omprioritera den planerade kirurgin och låta det stå tillbaka något som vi anser kan vänta till förmån för det som är mer akut och subakut. Det påverkar även mottagningsverksamheten för att vissa behandlingar ger vi via dagkirurgen i Malmö som till exempel intravitreala injektioner. Man ger injektioner in i ögats glaskropp mot åldersförändringar i gula fläcken och mot vissa typer av kärlsjukdom i ögat. Och det ger man med olika intervall och man vill gärna hålla de här intervallen för att inte bryta behandlingseffekten. Och därför behöver vi prioritera de patienterna som står på den behandlingen. Så de har vi nu fått flytta till Lund och få hjälp där utav personalen i Lund. Så viss mottagning behöver vi stryka i Lund för att låta detta löpa på. Det är en tidskritisk behandling.
Men det innebar, sa du, att mottagningen fick mindre kapacitet när man då omprioriterade?
Vi ger normalt de här injektionerna både i Malmö och i Lund. Och det är väldigt många patienter. I Malmö rör det sig om mellan 150-200 patienter i veckan. Och i och med att den enheten är uttagen i strejk där vi normalt ger de här injektionerna så har vi behövt flytta alla de här patienterna till Lund. Och vi kan ju inte flytta med personal för de strejkar så att vi får då prioritera om i Lund och använda mottagningspersonal vilket gör att vissa av våra planerade mottagningar får stryka på foten och vi får kalla de patienterna vid senare tillfälle.
Hur påverkar det de patienterna som blir kallade senare?
Det påverkar ju i den utsträckningen att man får ett senare lagt besök. Men vi bokar naturligtvis inte av mottagningar som vi anser har en likvärdig prioritet där det är risk för synskada. Utan vi prioriterar om de mottagningsflödena där vi tänker att det går bra att göra så.
Och operationsköerna, hur påverkar strejken dem?
Hittills på marginalen, men om konflikten blir långvarig så kommer vi naturligtvis att få märkbara effekter på väntetiderna till de planerade operationerna. Jag kan inte säga exakt i det här läget hur mycket det kommer att påverka, men vi har ju redan nu fått stryka lite lägre prioriterade operationer till förmån för mer akuta operationer. Så en viss påverkan har det, men det är inte så att det just nu syns i väntetiderna. Men blir strejken långvarig så kan det vara så att det kommer att märkas där.
Och hur ska man då, om man är patient inom ögonsjukvården, hur ska man agera i det här läget när man vet att man strejkar på mottagningen i Malmö och att man flyttar patienter och sådär? Hur ska man tänka?
Alltså man ska självklart agera som patient precis som man skulle ha gjort om det inte hade varit strejk. Alltså man ska kontakta vården när man behöver det och vår telefonrådgivning och höra av sig. Sen kan man ju få besked att ens behandlingsort är flyttad då som för injektionspatienterna mellan Malmö och Lund, och det hoppas vi på förståelse för. Men annars så ska man som patient agera precis som man skulle ha gjort om det inte hade varit strejk. Och vi tar hand om alla patienter så långt och gott vi bara kan och prioriterar ständigt.
Och i den här veckan så har ju strejken också utökats. Påverkar det er på något sätt? Det handlar om några vårdcentraler och delar av 1177 bland annat.
Vi vet ju inte det riktigt än, men det man kan tänka är ju möjligen att vår telefonrådgivning blir något mer belastad än tidigare. Det är väl det man egentligen kan vänta sig, men det återstår att se hur det utvecklar sig. Det är för tidigt att säga någonting om det nu.
Och hur är läget på ögonmottagningen i Malmö nu när man har strejkat i en vecka?
Det är ju ganska många frågor kring hur det ska bli framåt, men vi hjälps alla åt både mellan orterna och inom orterna här för att upprätthålla och ge så god vård vi bara kan. Och alla medarbetare arbetar på som vanligt så att säga i de flödena som vi kan förutom det som då är stängt.
Och ser du någon sån här brytpunkt att håller det på så här länge, då blir det för besvärligt eller så?
Alltså självklart är det ju så att ju längre det håller på så är det ju så att det som inte är, vi bedömer är akut eller subakut nu kan ju över tid bli lite mer akut därför att det finns en tidsfaktor. Så man kan ju säga att håller strejken på under en längre tid så kommer det vara fler patienter vi behöver ta om hand. Men sen går vi ju in här lite med semestrar och så också. Så det är klart att det kommer ju bli ett besvärligare läge efterhand under sommaren. Men vi arbetar med det hela tiden och göra prioriteringar och försöka hålla undan så att det ska bli så patientsäkert som vi bara kan i det här läget. Vi har också möjlighet att ta hjälp av andra sjukhus.
Det sa Lena Rung, verksamhetschef för ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus. Och reporter var Åsa Kjellman Erisi. Och kan vi tillägga, i tisdags utökades alltså strejken till vårdcentralerna Lundbergsgatan, Sorgenfri och Södervärn i Malmö. Samt Getingen och Södertull i Lund och dessutom barnmorskemottagningen Granen i Malmö. Under strejken kommer vårdcentralerna att hålla öppet, men tillgängligheten kommer att vara något begränsad. Det skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Uppmana invånarna att söka vård som vanligt när de behöver det, fast det finns risk för längre väntetider. En tredjedel av personalen på 1177 på telefon är också uttagen i strejk från i tisdags. Region Skåne anser att strejken på vårdcentralerna är en samhällsfarlig stridsåtgärd och har begärt lokala förhandlingar med Vårdförbundet. I Skåne strejkar nu drygt 500 av Vårdförbundets medlemmar.
Det svenska herrlandslaget i synskadesporten goalball åkte till BEM i Italien med ambitionen att hålla sig kvar. Men efter att ha slutat på 10:e och sista plats i helgen åkte de ner till CEM igen. Stefan Gane är assisterande förbundskapten.
Nej, men det är små marginaler som avgör. Vi börjar med att slå ett lag som var en av favoriterna i första matchen. Gör en fantastisk insats. Sen förlorar vi två matcher med uddamål. Vilket är väldigt surt såklart. Och vilket gör då att vi blir lite fallödesmatch där i gruppspelet. Och den lyckas inte mobilisera krafterna till och ta de poäng som behövs. Så då, ja, då åker man ur.
Ja, 10:e och sista plats blev det till sist. Första matchen var mot Montenegro. 7-3 vann ni med, så det var en bra start. Sen förlust mot Polen, 7-8.
Alltså Polen har varit på gång i många år. Jag har svårt att ta det här sista klivet. Ta sig upp till A. De har fallit på målsnöret här nu. Jag tror att det är 2 VM i rad. Men den här gången så kom de faktiskt 3 till slut och lyckades ta sig upp till A. Så att de är väldigt bra.
Sen i tredje matchen mötte ni Frankrike. Och förlorade med uddamålet 6-7. Hur gick det till?
Nej, men ska man vara lite självkritisk så efterhand så var väl det vår sämsta insats. Vi lyckades inte leverera på den nivån som man behöver leverera på i de här mästerskapen i den matchen. Vi hade chansen, men vi fick inte ihop det. Och då, ja, då blev det tyvärr ett tråkigt resultat. Vilket kanske var det som var avgörande sen för att vi faktiskt inte tog oss vidare från gruppspelet.
Ja, ni ledde den matchen.
Precis. Vi ledde ju med 4-1 och sen, ja, sen hade vi några minuter av dålig spel där de kom tillbaka och gick förbi och så lyckades vi aldrig återhämta oss riktigt.
Frankrike hemmanation i Paralympics lite senare nu i sommar och satsar väl ganska hårt på goalballen. Men då var ni tvungna att vinna den sista gruppspelsmatchen mot Belgien för att undvika att hamna bland de 3 sista och därmed flyttas ner till CEM. Ja, vad hände där?
Ja, nej, men Belgien är ett bra lag. De kommer ner från A. Och de vet vi väldigt försvarsstarka. Speciellt om man inte får till sin egen offensiv så är de väldigt täta bakåt. Och sen hade vi en skada också på en av vår bästa offensiva kraft under den här tävlingen inför den matchen. Så att det påverkar ju såklart också hur vi kan prestera framåt.
Ja, Fatmir Sirimeti, veteran i landslaget. Jag vet inte hur många EM och VM och Paralympics han har spelat i. Skadade skottarmen, om jag förstod det rätt.
Precis, han fick en skada på armen. Kunde då inte skjuta helt enkelt alls i den här matchen. Och fram till dess var han ju vår främsta målskytt i den här tävlingen. Så att det är klart att det blir ett stort avbräck.
Mm. Och då slutade det med 2-9 mot Belgien. Och då var det en placeringsmatch kvar om 9:e och 10:e plats. Och den förlorade ni till sist också.
Ja. Men vi försökte spela runt med så att alla får möjlighet att prova mot det här motståndet på den här nivån. Så att alla fick möjlighet att spela. Och Italien är också ett bra lag. De hade hemmaplan. Men där lyckades vi inte heller riktigt mobilisera vår offensiv. Utan vi kom ikapp lite i slutet av matchen. Men det finns mycket bra att ta med sig från den matchen också. Från våra unga spelare som gör en jättebra insats faktiskt. Det är stort.
Analys på totalen där. Hur kommer det sig att ni kom sist och åkte ner till CM igen?
Nej men alltså, det är tråkigt att prata om små marginaler, men det är ju små marginaler. Och vi behöver jobba på vår offensiv så att vi har en jämnare offensiv. Fler spelare som levererar på en bättre nivå offensiv. Vi har en ganska stor blandning i laget med många unga spelare. Och sen har vi 2 veteraner. Och det räckte inte riktigt. Vi visar ju liksom vår högsta nivå där i första matchen mot Montenegro som vi vinner komfortabelt mot. Och vi har en fantastiskt bra match mot Polen också, men som sagt som är väldigt vassa. Och sen mot Frankrike så kommer det en riktig plump och det är väl där någonstans det. Vi orkar inte liksom ta oss tillbaka efter den tyvärr. Mm. Vi behöver ha en ännu högre lägsta nivå. Det är väl det jag skulle kunna säga.
Sen har det skett en utveckling i goalballen internationellt under ett antal år. Det vill säga många fler länder har blivit mycket bättre. Är det någonting du kan se i BM också?
Ja, nej, men det är jättetydligt. Det är väldigt hög klass på hela tävlingen. Väldigt hög nivå. Väldigt många jämna matcher. Så att det är liksom inget lag som kör över något av de andra lagen. Utan det är väldigt tajta matcher i mångt och mycket. Så det har utvecklats ännu mer än när vi var uppe i BFM faktiskt. Så det är häftigt att sporten fortsätter att utvecklas.
Ja, du nämnde 2 veteraner. Det är Fatmir Sirimeti och Piotr Lavnichak. Sen finns det ett antal yngre spelare. Hur ser du på framtiden här? Vad händer framöver med landslaget?
Jag har inte hunnit landa i riktigt än. Vi är fortfarande på väg hem. Så vi får åka hem och fundera hur vi ska fortsätta jobba framåt. Men vi kommer fortsätta utveckla de här unga spelarna. Kan jag väl säga. Det är en grundtanke i alla fall.
sa Stefan Garne, assisterande förbundskapten för herrarnas guldbollslandslag, som alltså åkte ner till CEM. Portugal vann till sist finalen mot Montenegro och de går tillsammans med treorna Polen upp till AEM. Reporter var Mats Sundling.
Att använda färdtjänst mellan Skåne och Halland kan bli onödigt äventyrligt. Det fick taltidningsläsaren Jan Olovas erfara. Han skulle ta sig från hemmet i Helsingborg och 1,5 mil in i Halland. Och nu har han en fråga till Skånetrafikens färdtjänst om varför de inte kan köra honom hela vägen när han ändå åker med dem till länsgränsen.
Jo, jag har ju vänner och bekanta uppe i södra Halland i Laholms kommun i Våxtorp närmare bestämt. Och då ansökte jag hos Skånetrafiken om att få resa med färdtjänst i en annan kommun, så kallade RIAC-biljetter. Och det beviljades jag och fick kuponger i ett brev som jag skulle betala med. Och då beställde jag en resa till länsgränsen, norra delen av Båstads kommun, och där skulle jag då bli upphämtad av nästa taxibolag. Och då ringde jag dit, 1035-nummer som stod, det hette Cab Online Syd. Och så hamnade en trevlig dam i växeln och förklarade mitt ärende, men hon verkade inte riktigt förstå den här typen av resor. Men efter ett tag så hade jag lyckats förklara. Och då kontaktade hon sin färdledning och återkom och sa att nej, vi har inga bilar i södra Halland som kan passa och köra. Det var ju ändå 3-4 timmar före den här resan jag skulle beställa. Så de avböjde och sa att nej, vi kan tyvärr inte ta den resan. Jag vägrade att köra helt enkelt. Och då förklarade jag en gång till och så var det samma visa. Och då fick jag ju ringa till taxi i Laholm, det närmaste. Och de kom och hämtade mig och körde mig.
Men den resan fick Jan-Olof Asp betala ur egen ficka, eftersom det här bolaget inte har något avtal med Riksfärdtjänsten.
Jag ringde dit och förklarade mitt ärende och då sa de att det var ju väldigt konstigt att de vägrar köra dig. Vi har ju ett avtal med Cab Online Syd. Och då fick jag veta att jag skulle få resan betald, mina utlägg, och de skulle tala med det här bolaget så att det skulle kunna fungera i fortsättningsvis.
Vad säger du sammanfattningsvis om det här?
Jag säger, varför ska det vara så här krångligt? Varför kan man inte fortsätta med, om jag nu åker från Helsingborg upp genom Båstads kommun och ska åka några kilometer till in i Halland, varför kan jag inte få åka med Skånetrafikens taxibolag? Det hade varit mycket enklare. Varför ska man krångla till det på det här sättet? Det förstår jag inte.
Det undrade taltidningsläsaren Jan-Olof Asp i Helsingborg. Talal Ali är platschef för Skånetrafikens färdtjänst och hon säger så här.
Det är ju så att vi har ju hand om färdtjänst i vår region i Skåne. Varje region tar hand om sin färdtjänst. Vi har ju nyligen också fått beslut från vår nämnd att vissa kommuner som gränsar till angränsande län har kommuninvånare rätt att resa till centralorten. Så vi har ju utvidgat vårt område. Vill man resa vidare, då är det ju via RIAC-biljetter eller riksfärdtjänst då som man har möjlighet att resa vidare.
Men skulle det kunna finnas en möjlighet till att ändra det här? För ur kundens perspektiv så blir det ju märkligt att tänka sig, i det här fallet fungerade inte. Det gick inte att få en bil på den halländska sidan att komma och hämta honom, vilket var fel på den sidan. Men det är en väldigt kort bit han skulle åka in där och då tänker man att ja, men tänk så mycket enklare det vore ifall det gick att åka över det när han nu ändå har rest hela biten nerifrån Helsingborg. Vad krävs om ni skulle vilja ändra detta?
Alltså det är ju inget som jag kan ändra på. Färdtjänstlagen säger att man ska anordna det i folkbokföringskommunen. Sen har vi ju Skånetrafiken ett väldigt generöst utbud som gäller för hela Skåne. Så det är utöver vad lagstiftningen i sig säger. För vissa kommuninvånare har även möjlighet att resa till närmaste centralort i angränsande län. Så den är till skillnad från övriga regioner, vad jag vet, väldigt generöst koncept och utbud vi har. Jag vet inte vad framtiden bär med sig, det kan jag inte svara på.
Möjligheten att åka till centralorten i närmaste kommun på andra sidan länsgränsen med färdtjänst från en angränsande skånsk kommun var en tjänst som fanns tidigare och som när den togs bort återkom efter protester. Om det gick att ändra och ändra tillbaka kan man inte tänka sig att också tillåta den som kommer från en annan kommun än närmast gränsande och får åka med färdtjänst till länsgränsen att även åka över gränsen en bit. Våxtorp som Jan-Olof Asp skulle till ligger 15 kilometer in i Halland.
Utbudet styrs ju av våra politiker, så det kan inte jag svara på om man ser på den fronten. Utan det som jag vill ännu en gång tillägga, det är ju redan att vårt utbud är väldigt generöst i förhållande till både lagstiftning och även andra kommuner, även andra regioner.
Tillbaka så till varför Jan-Olof Asp ställde frågan om Skånetrafikens färdtjänsts eventuella möjlighet att köra honom till Våxtorp i Halland istället för länsgränsen, nämligen att den av Riksfärdtjänst utlovade resan i Halland uteblev.
Det tycker jag är jättetråkigt. Alltså det är ju vår kund i grund och botten och vi är ju måna att resan ska vara så bra som möjligt för våra resenärer. Så det är ju jättetråkigt att det blev så, men det är ju Riksfärdtjänst AB som bär det ansvaret att tillgodose avtalet på de grunderna vi har avtalat.
Men kan ni agera i förhållande till Riksfärdtjänsten eller det felande bolaget på halländska sidan?
Absolut, vi har avtal med Riksfärdtjänst. Vi har ju uppföljningar med de synpunkterna och klagomålet som vi får in. Sen är de ju ålagda att åtgärda det.
Det sa Dalal Ali, platschef för Skånetrafikens färdtjänst. Reporter var Dodo Parikas.
Det skulle dröja åratal innan en svensk version av Lego med punktskrift skulle finnas på marknaden för privatpersoner i Sverige. Ja, så lät det i höstas när vi senast berättade om det danska leksaksföretagets satsning på legoklossar med text i både punktskrift och svartskrift. Punktskriften utformad med legobitarnas traditionella runda upphöjningar som används för att foga samman bitarna. Men nu har Lego släppt den svenska versionen av den pedagogiska leksaken som är tänkt att fungera för inlärning av punktskrift och det vanliga alfabetet och skapa gemensamma lär- och lekmöjligheter för synskadade och seende barn. Det finns också olika spel som med hjälp av punktskriftslego ska göra att seende och synskadade barn kan spela tillsammans. Lego Braille Bricks heter legot och det finns en rad olika sätt. Grundvarianten kostar 1200 kronor.
Och så har vi en rättelse. Biblioteksutvecklaren vid Region Skåne som var med i inslaget i förra numret om talboksinläsningar av lokalt producerade böcker. Hon heter Anna Åkerberg och inget annat.
Att börja läsa på universitetet kan vara en utmaning för vem som helst. Nya miljöer, stora campusområden, föreläsning på föreläsning. Och för den som har en kraftig synnedsättning och är rullstolsburen, som Emily Paulsson från Helsingborg, kan det vara extra utmanande. Men det har gått över förväntan. Emily läser svenska i Lund och lösningen för hennes del heter synstöd, vilket betyder att en kurskamrat hjälper henne med det som behövs. En win-win-situation för bägge, menar Emily Paulsson och synstödet Isabelle Blücher. Vi träffade dem en solig vardagsmorgon innan terminslutet på SOL, Språk- och litteraturcentrum i kanten av Lundagård.
Hej Emily.
Tjena.
Du var tidig.
Ja, jag var det.
Men vad heter hon? Isabelle?
Ja,
hon har inte kommit än.
Hon är på gång. Men det var lite mycket trafik så hon blev någon minut sen. Men hon kommer.
Hej.
Hallå.
Isabelle heter jag. Blücher. Jag är synstöd till Emily. Ska vi in här? Men det var inte helt lätt i början, Emily, att hitta synstöd.
Nej.
Det tog ju några veckor. Och jag var ju också lite tveksam till en början.
Vad menar du med synstöd?
Med att hjälpa Emily, så som vi gör nu. Och hjälpa henne till föreläsningen. Det var inte så många som anmälde sig. Eller det var ingen, förutom jag.
Nej, plötsligt. Så jag fick ju tjata lite.
Ja, precis. När vi har föreläsningar så hjälper jag dig till och från föreläsningarna till entrén. Och sen hjälper jag dig till toaletten om du skulle behöva det. Och ja, sen käkar vi lunch tillsammans ibland också.
Men du pluggar själv på kursen?
Ja, precis. Och sen så behövde du när du började kursen så frågade du efter synstöd. Och då anmälde jag mig efter lite om och men.
När du efterlyste synstöd, Emily, vad gjorde du då?
Jag bad läraren om att få 5 minuter på första föreläsningen. Och presentera mig själv och mitt hjälpbehov. Så det var jag och min kontaktperson då på pedagogiskt stöd, som det heter, som har hand om alla stödinsatser. Jag berättade lite mer personligt och hon berättade men hur det faktiskt går till och arvode och alla sådana mer praktiska grejer.
Om du behöver hjälp under själva föreläsningen med någonting, hur är det då?
Alltså Isabella är anteckningsstöd också. Det kan man ha 2 olika personer, men Isabella ville vara båda. Så det är liksom 2 olika uppdrag. Och sen, ja, Isabella frågar mig när vi har rast och så om jag behöver någonting och så. Det är så det funkar.
Och du Isabella, när du då hjälper Emily med anteckningsstödet, är det då så att det är dina egna anteckningar också, eller hur funkar det?
Det är mina egna anteckningar också, så jag skriver in i Word och sen så skickar jag till Emily på mail nästan varje dag. Alltså jag har verkligen tyckt att det har varit en win-win. Dels att jag får egna anteckningar och väldigt utförliga anteckningar på föreläsningen. Och sen så också att jag får en vän som jag kan hänga med.
Jag kan ju bara hålla med. Det är ju toppen, det här systemet, verkligen.
Finns det någon känsla av att det blir konstigt om du dels har en så att säga officiell uppgift och dels har blivit kompis? Finns det någonting som gör att, oj, vem är jag just nu?
Nej, alltså jag tycker inte det alls faktiskt. Utan det känns bara som att, ja, men, som att jag hjälper en kompis nästan. Och sen så är ju väldigt många i klassen väldigt medvetna om. Så de hjälper ju också till att flytta undan stolar och kanske läsa högt om vi skulle diskutera någon fråga och sånt. Så att alla har nästan bondat lite mer.
Det kommer inte vara fokus på salstämtan, men det kan komma någonting sånt. Men om du vill ha tips om hur du ska studera effektivt, så fokusera på företeelser och begrepp. Det finns ju också en ordlista. Den kanske är lite mastig att utgå från, men det finns ju en ordlista i slutet av sociolinguistik. Så låt oss se.
Den som berättar här om en kommande tentamen för Emily och hennes kurskamrater som läser svenska.
Observatörens paradox är ett begrepp.
Han heter Andreas Widoff. Han är universitetslektor och ska strax hålla dagens föreläsning som bland annat handlar om svenska dialekter. Men vi hinner med att fråga hur det är att ha en student som inte ser, till exempel vad han särskilt måste tänka på.
Ja, det är ju när vi har grafiskt material. Och i just den här föreläsningen så har jag dialektkartor. Och de skickar jag då till en syntolk som tolkar de här för Emily. Men det kan ju praktiskt vara lite problem för att det tar tid. Och då måste man vara ute i god tid. Och det är man inte alltid. Utan man har inte sina föreläsningar flera veckor i förväg eller så. Det kan man ju ha om man har haft kursen förr. Men om man inte haft det så har man inte den framförhållningen.
Är Emily din första student med synnedsättning eller har du haft det?
Det är min första student, ja.
Och vad har du lärt dig av det?
Det vet jag inte ännu. Jag är på väg att lära mig. Men jag fick lära mig en del från andra lärare i förväg. Men jag har väl blivit mer uppmärksam på grafiskt material och så. Det som är det svåraste. Jag är också noggrannare med att förklara grafiskt material. Men det är egentligen någonting som jag ska göra även om jag visar en karta, så ska man inte bara säga här har vi en karta. Utan man ska förklara vad som syns på kartan.
Kommer du att göra någonting här på den här föreläsningen nu där du behöver syntolka något?
Ja, det här är ju den svåraste föreläsningen av alla från den synpunkten. För att den är fullproppad med kartor. Så vi får se hur det går. Kartorna är ju svårtolkade också för den som ser ibland. I synnerhet om de är gamla. För då är grafiken ganska dålig.
Emily, hur var föreläsningen idag? Hur gick det med syntolkningen?
Alltså, jag tyckte väl ändå att det gick ganska bra. Sen förstår jag att det underlättar för mina kurskamrater väldigt mycket att se de här kartorna samtidigt som han berättar. Det kräver ett helt annat fokus från mig för att hänga med.
Har du använt dig av och begärt att få någon form av taktila kartor i de här sammanhangen?
Det har jag inte. Under det här året som jag har pluggat så har jag aldrig stött på kartor innan. Och jag har provat känna på taktila kartor för flera år sedan och tyckte det var jättesvårt. Det är ju säkert en teknik bakom det.
Däremot så har jag ju en syntolk som är anställd av universitetet. Så ska syntolka bilder till mig. Så det kommer ju. Vi har skickat iväg de här kartorna, men hon hade inte riktigt hunnit till idag.
Så egentligen skulle du ha haft en syntolkning klar innan du kom till föreläsningen?
Det optimala är det, ja.
En annan sak gäller relationen till den seende omgivningen på universitetet. Att berätta exakt hur Emilys syn fungerar behöver inte vara till fördel för henne.
Jag ser visserligen pyttelite, men i samtalet med lärarna utgår jag ändå från att jag ser inte. Så allt måste vara ljudbaserat liksom. Och jag upplever ju att när man säger till lärarna att det funkar inte alls, så har de lättare att förstå än om man säger att det funkar lite grann.
Emily, för dig som också har då en rörelsenedsättning, du sitter i rullstol, förstår universitetsvärlden, förstår lärarna och så vidare att det faktiskt handlar om två grejer för dig?
Ja, det skulle jag väl ändå säga, till största delen i alla fall. Jag blev lite rädd när jag skulle börja och fick då beslut om synstöd. Och jag fick höra att ja, det här är ju en anpassning för personer med synnedsättning, så vi kan inte garantera att de kör din rullstol. Och då blir ju jag livrädd, för gör man inte det då, alltså jag klarar ju inte mig. Då kändes det ju väldigt fyrkantigt och liksom okej, de utgår bara utifrån vad som står på pappret.
Hur löste det sig?
Väldigt naturligt. Första terminen, så första dagen, hade jag min mamma med mig. Eftersom det hade inte löst sig med synstödjare än. Och då de som senare blev mina synstödjare, de såg ju hur mamma gjorde. Och att hon körde mig. Och sen tog de bara över. Och likadant nu den här terminen, då hade jag min kontakt på pedagogisk stöd med mig första dagen. Och då körde ju hon mig och då såg ju Isabel det. Så då gjorde hon ju likadant.
Men kontakten från pedagogiskt stöd är då, gissar jag, med i början. Den ska inte vara med hela tiden, eller?
Nej, det är mest i början. Sen kontaktar jag dem när det är dags för tentor eller så. Om det är något som behöver anpassas där. Vilket det alltid är, mer eller mindre. För att jag behöver skriva på egen dator. Medan de andra skriver på papper. Men vi har ändå löpande mejl. Kontakt. Jag tycker att jag och min kontaktperson har fått bättre och bättre kontakt hela tiden. Vi har lärt känna varandra bättre. Jag började på universitetet och var jätterädd för att den skulle funka överhuvudtaget. Och när man går in med den inställningen så blir ju allting en bonus. Men jag tyckte att det sköts väldigt snyggt. Jag får stöttning från Isabelle och från biblioteket. Och, inte alla, men de allra flesta lärare är väldigt lätta att få tag på via mejl om man har frågor eller så. Så generellt sett så är jag väldigt nöjd.
Det tyckte Emelie Pålsson som läser svenska vid Lunds universitet och som avslutningsvis befann sig utanför sina studielokaler i Lundagård. I ett kommande nummer ska vi återkomma till att plugga i Lund som synskadad. Reporter var Dodo Parikas.
Nu på söndag den 16 juni byter Skånetrafiken till sommartidtabell. Då ändras både tider och turer och så sker också ett antal långvariga eller permanenta ändringar i busstrafiken som hållplatser. Som alltid är Skånetrafiken man ska vända sig till för fullständig information om deras trafik. Här är de större och vi börjar i nordvästra Skåne. Regionbuss 224 kör under sommaren inte mellan Jonstorp och Höganäs och inte heller inom Ingelsträde. För sträckan mellan Jonstorp och Höganäs behöver man byta buss i Jonstorp. I Ängelholm får stadsbuss 1 en ny permanent ändhållplats i Kulltorp. Hållplats Västersjögatan heter den. I Helsingborg förlängs linje 24 från Elineberg till Ramlösa station och får den nya permanenta sluthållplatsen Lussebäcken kiosken. Detta för att erbjuda direkttrafik mellan Ramlösa station och Väla centrum. På Kristianstad C byter Skåneexpressen 1 hållplatsläge för de ankommande bussarna. Från läge B till läge C. Och avgår från läge G istället för läge A. Detta för att slippa köra en lång omväg för att vända. I Lund får regionbuss 160 en ny permanent hållplats i Råby Lund som ska göra det lättare att ta sig till sjukhuset och till Malmö. Hållplats Norrängavägen heter den. I Malmö kommer regionbuss 132 att ta en annan väg mellan Värnhem och Södervärn och köra Föreningsgatan istället för Drottninggatan som hittills. Och det beror på de stora arbetena kring Värnhem under året. Den får nya hållplatslägen på Värnhem och Stadshuset och stannar också på hållplats Sankt Pauli kyrka. Men inte längre på hållplatsen Paulibron. I Malmö får den som ska kliva på fyrans buss vid hållplats Bunkeflostrand, Naffenstorpsvägen, göra det vid läge D som i David istället för C. Det är tvärs över gatan. Det nya hållplatsläget är byggt för en ny linje som kommer nästa år. Stadsbuss 6 och 34s hållplats Sankt Pauli kyrka dras in och resenärerna hänvisas till hållplatsen Disponentgatan eller Celsiusgatan som ligger 200-300 meter bort. Vid Sankt Pauli kyrka kommer regionbuss 132 att stanna istället. För 34an öppnar den nya hållplatsen Stekelgatan som ska ligga mellan hållplatserna Blåhakevägen och Kontorsvägen. Linje 10 får en ny körväg med nya hållplatsen Skeppsgatan. Det ligger mellan Tekniska museet och Anna Linds plats. Den nya hållplatsen är byggd med anledning av alla nya bostäder och verksamheter. I Trelleborg byter hållplatsen Östra Ringvägen namn till Klövervallsvägen eftersom vägen ändrar namn. Regionbusslinjerna 183 och 184 samt stadsbuss 6 stannar på den. Linje 379 mellan Östra Greve och Vällinge blir anropsstyrd på sommaren och resorna behöver beställas i förväg. Längre österut börjar regionbuss 305 att göra en avstickare ner till Mossbystrand i riktning Skurup-Abbekås. Buss 322 sommaröppnar sin hållplats Löderup Strandbad S. Och så slutligen får regionbuss 571 en ny och permanent körväg. Hållplatsen Peterslund försvinner medan hållplats Östra Tomarp bygatan tillkommer. Det ska göra det möjligt att byta till Skåneexpressen 5. Och på det sättet ta sig snabbare in till Simrishamns station och göra det lättare att pendla till Malmö. Öppnat och stängt. I Simrishamn invigs nu på lördag den 15 juni det nya Tobisviksbadet. En skillnad mot tidigare är att det numera är sötvatten och inte saltvatten i bassängen. Vattnet ligger också i nivå med bassängkanten och är därmed lättare att ta sig i och ur. Det finns också en ny rullstolstoalett, utomhusduschar och nya sittbänkar och bord bland annat. I Perstorp har Sparbanken Göinge öppnat ett fullservicekontor vid torget. Öppet vardagar mellan 10 och 15. I Tomelilla har restaurangen på Stora hotellet öppnat med nya ägare och nytt namn. Maria restaurang och café. Här kan man äta rätter från det syrisk-libanesiska köket som tabbouleh och shawarma till exempel. Adressen är torget 8. I Helsingborg har Systembolaget öppnat inne på Södergallerian. Gatuadressen är Södergatan 76. I Helsingborg sker förändringar i Magnus Stenbocksgallerian nu i början på juni. Dels har den danska lågpriskedjan Normal öppnat en butik och dels har Kappahl fått en ny lokal närmare gatan, medan Lindex öppnar på ny plats idag den 13 juni och Claes Olsson den 18. I Lund har H&M ägda klädkedjan Weekday stängt och lämnat sin lokal på Stortorget. Men en annan klädbutik ska ta över Lindex och de planerar att öppna i slutet av augusti. I Limhamn har konditoriet Percy Pastries öppnat på adressen Limhamns stationsväg 37. Det är mittemot ön. Och där finns sittplatser både inne och ute. I Malmö har köpcentret Jägersro Center fått en ny restaurang. Det är Blacksmith Burger som flyttat dit från Fosie där man haft verksamheten i en foodtruck. I Ramlösa Brunnspark har en glasskiosk öppnat i en tidigare biljettkiosk vid parkens huvudentré. Och de säljer även kaffe. I Knislinge har Östra Göinge Golfrestaurang öppnat igen med nya innehavare. Adressen är Riksvägen 12 i Knislinge. I Ängelholm har Reko Sushi vid Nya Torg gått i konkurs och stängt. Därmed återstår bara kedjans restaurang i Malmö med adress Sergelsväg 13B i Slottsstaden. Vi har en annons. Är du förälder med fysisk funktionsnedsättning eller funderar du på hur livet som förälder med fysisk funktionsnedsättning skulle bli? Nu har ett projekt startat som kan intressera dig. RFSU och Funktionsrätt Sverige ska under 2 år arbeta med projekt Föräldraskap på lika villkor. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och genomförs i hela landet. Vi kommer på olika sätt diskutera och ta fram internetutbildningar med tips och tankeexperiment för dig som vill fördjupa dig i föräldraskap och fysisk funktionsnedsättning. Det kommer att gå att delta i projektet på olika sätt och vill du veta mer är du mycket välkommen att höra av dig. Maila då till finn.hellman@funktionsratt.se eller ring 070 493 30 26. Trevlig sommar önskar Hanna Öfors, Lena Levin och Finn Hellman.
Evenemangstipsen börjar med operafestival på Drakamöllans gårdshotell nu i helgen den 15 och 16 juni. Det börjar med Rossinis opera Askungen den 15 juni klockan 18 till 21. Och Askungen sjungs av Josefin Andersson och det är Guido Pavatulla som står för uppsättningen som han förlagt till vår tid för att visa att en klassisk opera har mycket att säga än idag, även om man håller fast vid den klassiska handlingen. På söndag den 16 juni är det sommarkonsert i Änglamarken där Drakamöllans musikaliska historia hyllas. Det blir allt från musik av Lillebror Söderlund och Olle Adolfsson till opera och nyskriven musik av systrarna Pyk. Biljetterna köper man på hemsidan drakamollan.com och de kostar 600 kronor för Askungen och 400 kronor för sommarkonserten. Vill man gå på båda så kostar biljetten 900 kronor. Det finns även olika så kallade operalådor med mat av olika slag att köpa till. Konserterna är utomhus och man får gärna ta med en egen stol. Adressen är Drakamöllans väg 105 i Degeberga och telefon 044 35 10 16. Författaren Therese Granvald kommer till Teppans koloniområde i Lund den 16 juni klockan 16 till 17 för att berätta om sitt skrivande och sitt arbete som skrivlärare. I höstas kom hennes självbiografiska bok Syster, en memoar om kärlek, syskonskap och skuld ut och den handlar om hur det är att växa upp med en stora syster som har en intellektuell funktionsnedsättning. Boken finns som punktskriftsbok och evenemanget ingår i Sommarlund. Musik i sommarkväll blir det i några kyrkor i Kävlinge församling söndagar klockan 18. Och redan nu på söndag den 16 juni kan man lyssna till sånggruppen Åkervinda och vokalensemblen Cantrices i Korsbackakyrkan. 2 veckor senare, den 30 juni, är det i Södervidinge kyrka som musik i sommarkväll äger rum. Why do the birds go on singing är titeln på konserten med Karin Brodin som spelar valthorn och Lisa Borsén som spelar klaviatur och horn. Den 14 juli blir det en konsert i Lilla Harje kyrka med Anna och Jenny Torstensson, Systerskapa, där musiken och texterna handlar om medmänsklighet, kärlek och styrkan att finnas för varandra. Stora Harje kyrka har hand om konserten den 28 juli då Tom Baker Trio sjunger och spelar allehanda instrument som banjo, mandolin och dragspel med flera. Och musik i sommarkväll avslutas i samma kyrka där det hela började, Korsbackakyrkan, den 11 augusti med gruppen Bon Bonis och André. Musik för flöjt och piano av 3 kvinnliga tonsättare från olika länder och tidsepoker. På Skillinge teater spelas i sommar teaterpjäsen Amadeus av Peter Schaffer. Pjäsen skildrar de sista åren av Wolfgang Amadeus Mozarts liv och hur den tiden präglades av den äldre tonsättaren Antonio Salieri som drivs av en enorm avundsjuka. Suggestiv musik och oväntade skeenden utlovas och en Amadeus som ni aldrig tidigare sett. Biljetterna till föreställningen kostar 395 kronor för vuxna och 250 för ungdomar. 11-18 år och barn därunder kostar 150 kronor. Föreställningen varar från klockan 19 till 21.30, inklusive 30 minuters paus. Första föreställningen är den 22 juni och därefter finns det flera föreställningar varje vecka fram till sista föreställningen i sommar som är onsdagen den 14 augusti. Tixter säljer biljetterna. Båstads kammarmusikfestival äger i år rum mellan den 24 till 29 juni. Årets tema är Världen av igår, ett centraleuropeiskt kaleidoskop. Totalt medverkar 60 personer och konstnärlig ledare är Messian Quartet från Köpenhamn och årets huskompositör Marton Ilz. Det finns många konserter varje dag och för att se hela programmet och priserna för varje enskild konsert samt spelställe kan man besöka hemsidan bastadkammarmusik.se. Artisterna Laila Adele och Samuel Ljungblad framför tillsammans med kören Released Gospel Choir Soulkavalkad i Stadsparken i Lund den 27 juni klockan 19 och platsen är Vita scenen. I Vinslöv är det berättarteater på hembygdsgården Västergårda med starten 27 juni och en månad framåt torsdagar, fredagar och lördagar klockan 19 till den 27 juli. Skånska pärlor heter föreställningen med Ingvar Andersson och Maria Ingvarsdotter. Det blir skrönor och anekdoter av piraten Daniel Rydsjö, Max Lundgren och Marianne Andersson med flera. Biljetterna kostar 200 kronor och bokas på telefon 044 815 48. Endast kontant betalning och i biljettavgiften ingår kaffe och kaka. Och öppnar det gör man en timme före föreställningen börjar. I Knislinge börjar rockfestivalen Time to Rock den 5 juli och håller på till den 8 juli. 46 olika band uppträder på 3 scener under de 4 dagarna. Uriah Heep, Pretty Maids, Electric Banana Band och Aldo Nova är några av dem som spelar. En 3-dagars biljett den 6 till 8 juli kostar från 1985 kronor. Och en 1-dagars biljett till förfest den 5 juli kostar från 280 kronor. Bilparkeringen är gratis. Och för fler priser och mer information kan du besöka hemsidan timetorock.se. Det händer en hel del på Kristinehovs slott i sommar. som ligger i närheten av andra rum på Österlen. Den 13 juli visar Skånes karoliner upp hur livet i fält kunde se ut på Karl den 12:s tid. Och dräkterna är också tidstypiska. Evenemanget som kallas Krut och kanoner pågår från 11 på förmiddagen till 17 på kvällen. Den 20 juli börjar Lilla kvinnofestivalen på Kristinehof med flera programpunkter i dagarna två. Till exempel så är det ett samtal om våldet mitt ibland oss, om män och kvinnor som slår och hur stoppar vi våldet. De som deltar i samtalet som är mellan klockan 14 och 15.30 är Margareta Hydén, professor i socialt arbete, Ulrika Andersson, professor i straffrätt och Angela Bausang från Österlens kvinnojour med flera. Moderator är journalisten Inger Arenander. Och biljettpriset är 120 kronor. Dagen därpå, den 21 juli från 11 till 12.30, handlar det om brott och feel good på Österlen. Det är ett samtal med författarna Anna Fredriksson, Emmy Abrahamsson och Hanna Gedvik, Krillan Alsen och Tina Fränstedt. Moderator är journalisten Neta Normo. Och biljettpriset även här är 120 kronor. Samma dag den 21 juli klockan 14.30 och 2 timmar framåt så är det Stora kafferepet på Kristinehof som lockar med 50 olika sorters kakor, hattparad och hedersgäst är författaren Tina Fränstedt. Biljetterna kostar 150 kronor och man får gärna ta med sig sin godaste kaka om man vill. Och till alla evenemang är det Nortic som säljer biljetterna. Lite längre fram den 7 september klockan 19.30 med insläpp från klockan 19 är det picknickkonsert på Victoriateatern i Malmö med rubriken Jag heter inte Fredrik, jag heter Marisol. Föreställningen varar i en dryg timme och författaren Fredrik Ekelund, Marisol, berättar på ett lekfullt sätt om hur det är att vara två, både man och kvinna. Att hela tiden leva vid gränsen mellan könen. Att vara transvestit och leva med en känsla av evig kluvenhet. Det blir dikter, evergreens, men också pianospel av pianisten Annika Bjelk. Sitter man i salongen vid ett kafébord dit man kan ta med sig egen mat och dryck så kostar biljetterna 260 kronor. Väljer man istället att sitta på balkongen så kostar biljetterna 220 kronor. Är man student eller pensionär är priserna 40 kronor lägre och Kulturcentralen säljer biljetterna. Biljettinformation. Tixter 0771 47 70 70. Kulturcentralen 040 10 30 20. Nortic 0455 61 97 00. Kalendern för vecka 25 börjar med måndagen den 17 juni, då Torborg och Torvald har namnsdag. Det är Islands nationaldag och 80 år sedan Island blev självständigt från Danmark och därmed republik. Dagen firas av islänningarna med färggranna ceremonier, parader och gatuteater bland mycket annat. Tisdagen den 18 juni är det Björn och Bjarne som är namnsdagsbarn. För 270 år sedan föddes författaren och poeten Anna Maria Lenngren. Hon var känd framförallt för sina satiriska och parodiska texter. En känd dikt som handlar om ett ämne som hon brann för, den intellektuella kvinnans omöjliga situation, är Några ord till min kära dotter ifall jag hade någon. Och en av de dryga 30 verserna lyder: Med läsning är dig tiden bort, vårt kön så föga det behöver. Och ska du läsa, gör det kort, att såsen ej må fräsa över. En annan som fyller år denna dag är pop- och rocksångaren, tillika revyartisten och skådespelaren Magnus Uggla som blir 70 år. Och även han har använt sig av satir och ironi i sina texter. Av Povel Ramel har han tilldelats Karamellodiktstipendiet 1991, som ges till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärningar inom musiken. Och nyligen sändes också tv-serien Jag och min far, där Magnus Uggla och hans dotter Agnes reste till olika platser som representanter för varsin generation och utforskade olika ämnen som till exempel kärnfamiljen. Onsdagen den 19 juni är dagens namn Järmund och Görel. I riksdagen är det interpellationsdebatter och en av frågorna som tas upp av Nadja Awad från Vänsterpartiet handlar om FNs rekommendationer och krav när det gäller funktionsrättspolitiken med anledning av den kritik som riktades mot Sverige i våras. Awads fråga till socialminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, lyder: vilka åtgärder inom svensk funktionsrättspolitik kommer statsrådet och regeringen att vidta för att leva upp till FNs rekommendationer och krav? Och interpellationsdebatterna direkt sänds via riksdagens webb-tv. Storbritanniens före konservativa premiärminister Boris Johnson fyller 60 år. Han har också varit Londons borgmästare 2008-2016 och utrikesminister de två följande åren. Premiärminister, det var han från 2019-2022. Då det framkom att han brutit mot de stränga pandemirestriktionerna och som var en starkt bidragande orsak till att han till slut avgick. Torsdagen den 20 juni har Linda namnsdag och det är sommarsolståndet då dagen är som längst och natten som kortast. Och på SMHIs hemsida kan man läsa att det aldrig blir riktigt bäckmörkt någonstans i Sverige vid sommarsolståndet. Under natten råder skymning som övergår direkt i gryning. Och norr om polcirkeln är det midnattssol.
Nej! Det är din! Du, det är gris för ingenting om som! Hon kan inte sjunga liggande!
Dramatikern och regissören, tillika professorn, Susanne Osten, fyller 80 år. Musiken här den är från filmen Bröderna Mozart, som Susanne Osten fick en guldbagge för 1987 för bästa regi. Hon har också varit med och grundat barn- och ungdomsteatern Unga Klara i mitten av 70-talet och är en av pionjärerna när det gäller att utveckla teater för barn och unga. Hon har också varit professor i regi på Dramatiska institutet under många år. Och på Lunds universitet studerade hon som ung konst, litteratur och historia. Och så är det den internationella flyktingdagen, då man vill synliggöra de kvinnor, män och barn som tvingas fly från sina hemländer på grund av förföljelse, konflikter och våld. Fredagen den 21 juni, då är det midsommarafton och Alf och Alvar har namnsdag. Det är också 40 år sedan den första hjärttransplantationen genomfördes i Sverige. Idag är det två sjukhus som genomför de här transplantationerna. Universitetssjukhuset i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Där också den första transplantationen skedde 1984. Musikern Dan Hylander fyller jämt. Det är på dagen 70 år sedan han föddes i Malmö. Och tillsammans med Py Bäckman hade han bandet Ray Montana Band, som hunnit återuppstå två gånger hittills. Lördagen den 22 juni är det midsommardagen och därmed flaggdag. Paulina och Paula har namnsdag. Den amerikanska författaren Dan Brown fyller 60 år. Han gjorde dundersuccé med boken Da Vinci-koden i början av 2000-talet. Huvudpersonen är romankaraktären Robert Langdon, en Harvard-professor i religiös symbolik. Och boken är en riktig bladvändare som många sträckläste. Och den finns inläst som talbok. Det är också den internationella dagen för biologisk mångfald. Söndagen den 23 juni har Adolf och Alice namnsdag. Och det är 130 år sedan den internationella olympiska kommittén grundades. Och från bondepraktikan heter det att åska i denna månad förkunnar en regnig sommar, men en rik skörd. Om nordlig vind ofta blåser kan man hoppas på ett gott år.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Skåne bjuder in till golfläger. Under en helg i augusti kommer vi att få möjlighet att träna och spela golf i Degeberga. Vi träffas klockan 12 lördag den 24 augusti på Degeberga Vittskövle golfklubb för en lättare lunch. Sen kommer vi att varva träning på olika slag med spel på bana. För att avsluta dagen klockan 17. Dag 2, söndag den 25 augusti, träffas vi återigen klockan 9.30 för en fika för att sedan fortsätta dagens övningar. Dagen avslutas 15.00. Här finns möjlighet att ta med en anhörig eller vän som kan hjälpa till med sin syn. Dels för att ledsaga men också syntolka och rikta in de spelare som behöver. Aktiviteten är en del av ett arvsfondsprojekt. Vi ser inga hinder. Som SRF Skåne varit involverad i under ett par år. SRF Skåne står för reskostnaderna efter kvitton inkommit senast 3 månader efteråt och endast inom Skåne. Bor du utanför betalar distriktet endast för kostnaden från länsgränsen. Och vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Anmälan sker till telefon 040 777 75 eller e-post skane@srf.nu senast tisdag den 13 augusti. Om du har specialkost eller allergi så ska detta vara med i din anmälan. Pris 100 kronor för 2 dagar. Du kan betala in din anmälningsavgift till Bankgiro 484-0989 eller swisha 123-312-6299. Glöm ej att skriva ditt namn och golfläger. Vill du ha en inbetalningsavgift så säg till när du anmäler dig. Har du frågor, ring Maria Torstensson 0708 97 17 85 eller mejla maria.torstensson med TH och 2S på slutet srf.nu. Unga med synnedsättning syd hälsar, ge nytt liv och hopp med dina gamla synhjälpmedel, mobiltelefon, padda eller dator. USyd har startat en insamlingskampanj för att ge hopp åt våra kamrater i Marocko och Afrika. Låt din donation bli en källa till glädje och nytta för de som behöver det mest. Särskilt synskadade barn och ungdomar i Marocko, Afrika och andra delar av världen. Vi uppmanar dig att skänka fungerande enheter utan större skador så att gåvorna kan göra nytta under lång tid. Du gör en dubbel insats för människor i behov och för vår miljö, där vi använder vår planets resurser på ett hållbart sätt. Vi hoppas innerligt att du vill vara med i detta viktiga solidariska insamlingsarbete. Skicka ditt bidrag till Unga med synnedsättning syd, Care of Idé- och kunskapscentrum i Kronoberg, Högsbyvägen 3B, 352 74 Växjö. För mer information välj en kontakt i kansliet på 0470 177 71 eller e-posta kansli@ussyd.se eller av dig till USsyds vice ordförande Esmeralda Berggren 076 761 29 34 eller e-post smi00 med siffrorna då icloud.com. Tillsammans kan vi göra skillnad. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. SRF Malmö Svedala ska till Malmö sommarscen. Alltid fri entré och alltid under bar himmel. Vi har reserverade platser från första raden. Passar bäst för rullstolar och rullatorer. En sommarvärd från Malmö sommarscen och en ledsagare från SRF Malmö Svedala möter upp på adressen och som vanligt stannar någon av oss kvar till alla bilar kommit. Onsdag den 26 juni klockan 19-20 spelar Tensta Gospel Choir på Pildammsteatern. Kören ska bjuda på varmt och kallt, hårt och mjukt, rått och slipat. Alla nyanser av livet. Genom sina röster förmedlar de ett budskap om hopp, kärlek och enhet. Ett budskap som aldrig varit mer relevant. Fredag den 28 juni klockan 19-20 spelar country rockbandet Halm från Umeå i Pildammsteatern. Bandet gräver där de står, i Norrlands rika mylla. Upplev allt från tunga ballader och ödslig blues till renodlade rockrefränger när de tar countryn med sig till Malmö. Bägge kvällarna träffas vi redan klockan 18. Ta med sittunderlag och gärna egen picknickkorg. Glöm inte att ta med vatten. Anmäl dig för gospeln senast måndag den 24 juni klockan 12 och till countryrocken den 26 juni samma klockslag. till kansliet på telefon 040 25 0540 eller mejla info@srfmalmo.se. Glöm inte att meddela vid anmälan om du behöver ledsagning. Boka bilen till John Erikssons väg 43 och parkeringen bakom teaterscenen. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet, ringer du till Maj-Britt 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till världspremiär på Malmö Opera. Joyride the Musical syntolkas söndag den 6 oktober klockan 16. Detta är en nyskriven feel-good musikal med musik av popduon Roxette. Och där handlingen baseras på en relationskomedi av den engelska succéförfattaren Jane Fallon. Adress Östra Rönnholmsvägen 20. Pris 720 kronor per biljett. Ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 15.15 då du får din biljett och mottagare. Föreställningen varar cirka 2 timmar och 30 minuter med paus. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 19 och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista bilen kommit. Sista anmälningsdag är onsdag den 19 juni på telefon 040 25 0540 eller mejla info@srfmalmo.se. Berätta då om du behöver ledsagning, mottagare och inbetalningskort. Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum. Och betalning sker till Bankgiro 192-9645 eller swisha 123 077 80 50 senast måndag den 26 augusti. Skriv Joyride och namnet på deltagaren vid betalningen. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Nordöstra Skåne hälsar att nu är det dags att fira föreningens 50-årsjubileum med våra medlemmar och inbjudna gäster. Lördag den 6 juni klockan 12-17 i Vinslövs bygdegård på Vinslöv 1064. Vi bjuder på mat och dryck och underhållning med svänggänget. Buss avgår från Bromölla kulturpunkten, Hermansensgatan 22 klockan 10.30. Kristianstads resecentrum, stora parkeringen, norr om stationen klockan 11. Sommarlustkop 11.15 och hemresa klockan 17. Anmälan senast den 24 juni till Knut Torstensson på mobil 0703 87 34 37. När han inte kan svara, anmäl dig till telefonsvararen så ringer han upp. Glöm inte att uppge telefonnummer. Anmälan kan också mejlas knut.torstensson@telia.com. Ange behov av ledsagare, postningsplats och matallergi. Välkomna till en härlig jubileumsfest, hälsar styrelsen. Gör ett meddelande från SRF Ringsjöbygden som hälsar sina medlemmar välkomna till månadsträff den 26 juni. Vi träffas på Karidal på Tröskevägen 2 i Eslöv klockan 17.30 till 19.30. Anmälan görs senast den 19 juni till Bo som nås på mobilnummer 070 55 877 74. Vi i styrelsen vill gärna att ni funderar och antecknar önskemål på aktiviteter eller något utflyktsmål eller något annat som ni kan tänkas vilja göra. Vi tar gärna emot era önskningar när vi ska göra vår planering och vi ser fram emot att ta del av era förslag redan på denna månadsträff. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till sommarens första grillning. Onsdag den 26 juni klockan 16-18. Vi samlas på Vaktgatan i lokalen för att gå till grillplatsen på innergården. Här möts för Börje som satte igång grillen. Ta med vad du vill ha att grilla och dricka samt eventuell mugg, tallrik och bestick. Föreningen ordnar med grillkol, tändvätska, ketchup, senap, rostad lök, kaffe, te och kaka. Om du önskar andra tillbehör bör du ta med dem. Sista anmälningsdag, tisdag den 25 juni klockan 12 till kansliet 042 15 83 93 eller mejla srfvastraskane@srf.nu. Välkommen! Så ett referat från en vandring kring Vaxsjön. Redan på vårvintern la Christer Åpersson ut en förfrågan om någon ville vandra runt sjön med honom som ledare. Detta skulle ske när våren kommit en bit på väg. Den 23 maj fann Christer det lämpligt att vi skulle ge oss av. Några åkte bil till samlingsplatsen vid Frostavallen och några tog sig dit med tåg och buss. Allt finansierat av oss själva. Planerat var att 6 av SRF Västra Skånes medlemmar som anmält intresse skulle varit med, men deltagarantalet blev än mindre. Med kaffe, kanelbullar, bondkakor och finska pinnar i ryggsäckarna gav vi oss iväg. Till största delen höll vi takt med vår vän med rullatorn som var mycket tapper. Vid ungefär halva sträckan var det kafferast och vi njöt av det som packades upp ur ryggsäckarna. Nästan 3 kilometer var turen runt sjön med backe upp och backe ner. Genom bokskogen som särårs är relativt nyutslagen, full av fågelläten. Någon som inte hört göken i år fick uppleva denna också. En riktigt härlig naturupplevelse var den natur som jag hoppas vi kan göra om på något annat smultronställe. Det enda smolket i glädjebägaren var lite hungriga myggor som sökte stickkontakt. Tack Christer för att du ville visa oss lite av dina hemtrakter. Undertecknat Stina Bodil, deltagare i utflykten. Vi avslutar med ett antal tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken, tågen först. I helgen blir det stora störningar när ett nytt spår ska läggas på Malmö C som stänger. Och därtill blir det stora underhållsarbeten på spåren i bland annat Citytunneln. Detta från lördag morgon den 15 juni klockan 01.00 till söndag den 16 samma klockslag. Då är alla pågatågen inställda mellan Lund och Hylje och enstaka mellan Lund och Svågertorp. Bussar ersätter mellan Malmö C och Burlöv respektive Hylje och enstaka fall mellan Malmö C och Svågertorp. Och inställde också pågatågen på sträckan Kävlinge-Furulund-Lomma-Malmö C och triangeln Hylje-Svågertorp-Perstorp-Rosengård-Östervärn och omvänt. Bussar ersätter sträckan Kävlinge-Furulund-Lomma-Malmö C. Öresundstågen ställer in mellan Lund och Köpenhamns flygplats natt mot lördag den 15 juni mellan klockan 01.00 och 04. Med bussar som ersätter mellan Lund och flygplatsen via Malmö C och Hylje. Lördag 15 juni mellan klockan 04 och 19 kör Öresundstågen direktsträckan Lund och Burlöv till Hylje och stannar inte på Malmö C och Triangeln. Bussar ersätter mellan Malmö C och Hylje. Från klockan 19 på lördag kör tågen från Danmark som normalt. Tågen mot Danmark kör direkt från Lund och Burlöv till Hylje och stannar alltså inte på Malmö C och Triangeln. Vissa Öresundståg inställer mellan Lund och Hylje. Bussar ersätter mellan Malmö C och Hylje. Ersättningsbussarna från Malmö C utgår från Utställningsgatan. På spåren Lund, Landskrona, Helsingborg ska det också utföras underhållsarbete. Från söndag den 16 juni klockan 21.45 till måndag den 17 klockan 05.25. Så kör Öresundstågen på en annan bana och stannar inte i Landskrona. Pågatågen gör detsamma och stannar inte i Dörsebro, Helgarp, Landskrona, Glumslöv och Rydebäck. Bussar ersätter. Bussarna så i Viby utanför Kristianstad hållplatsen Hörnhem A stängt. Och fram till den 20 juni klockan 16 för de som åker regionbuss 551, 552 och 559 tar sig till hållplatsen Viby kyrkväg A som ligger en dryg kilometer åt sydost och på Åhusvägen. Alternativt gå 350 meter åt sydväst till hållplatsen Gyllenvägen, läge B. För resa med linje 3 till hållplatsen Björkhemsvägen, läge B och där byta till regionbuss. I Ängelholm började i måndags ett arbete som stängt hållplatsen Stortorget. Resande med regionbussarna 225, 226, 506 och 514 samt stadsbuss 3 hänvisas till Ängelholms station. För regionbussarna stänger också hållplatsen Sjukhuset. Och här är alternativen hållplatsen Rosenholmsvägen, cirka 250 meter söderut på Landshövdingevägen. Så ska det vara till fredag den 14 juni klockan 17. I Kyrkhedinge i Staffanstorps kommun arbetar man sedan i måndags på väg 11 och hållplatsen Kyrkhedingeväg 11, läge B, är stängd till den 14 juni klockan 15. Resande med regionbuss 174 och 175 kan gå 100 meter västerut till läge A och ta samma bussa till hållplatsen Valby-Mosse. Och därifrån byta till bussen i motsatt riktning för resa vidare. I Malmö flyttar regionbusshållplatsen Spångatan B 20 meter söderut, men bara den 13 juni klockan 9 till 15. I Malmö har det öppnats ett slukhål på Dalaplan som får stadsbuss 2 att ta en annan väg till den 24 juni klockan 15. Hållplatserna på Södra Förstadsgatan är stängda och resenärerna hänvisas till hållplatsen Södervärn B. På lördag den 15 juni springer tusentals motionärer Malmöloppet i norra delen av innerstan och Västerhamnen, vilket mellan klockan 13.45 och 15.30 ställer till det för stadsbuss 3, 7, 8 och 10. Så mycket att vi kort rekommenderar undvika att ta bussen just då. I Limhamn ska man arbeta på Blåsebergavägen och från måndag den 17 juni till den 19 klockan 18 tar stadsbuss 1 en annan väg. Tre hållplatser stänger, Linjelundsskolan, Kalkbrottsplatsen och Djupadalsstigen. Med hänvisning till hållplatsen i Linjelund som ligger mellan en halv och en kilometer bort, strax norr om rondellen på Linjelundsvägen. I Lund har man börjat ett arbete på östra Linjerovägen och busslinje 3 mot Linjero är kortad. Ny ändhållplats till den 20 juni klockan 16 är Linjero torg. Fyra hållplatser är stängda, Drapavägen och Torkel Högesgränd med hänvisning till linje 6 hållplats Storskolevägen. 150 respektive 350 meter åt nordväst på Sandbyvägen. Och därifrån kan man resa till hållplatsen Linegården för byte till linje 3. Längre söderut är hållplatserna Tre Högarspark och Kämpargränden stängda. Resenärer hänvisar sig till hållplatsen Linerotorg som ligger 850 respektive 350 meter åt sydväst och på Vikingavägen. Och i Viby till sist har ett arbete på Byholmsvägen blivit klart tidigare än beräknat och stadsbuss 3 hållplats Brötavägen är öppen som vanligt igen. Och med det glada beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer är det midsommar och det betyder att tidningen kommer ut en dag tidigare än normalt, redan onsdag den 19 juni.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!